Peter Andersson läser Tänk på ett tal av John Wordon i översättning av Jan Malmsjö.
Prolog. Var har du varit? Frågade den gamla kvinnan i sängen. Jag behövde kissa men ingen kom. Den unge mannen stod vid fotändan och såg mycket glad ut trots kvinnans gnälliga tonfall. Jag var tvungen att kissa, upprepade hon med svagare röst den här gången, som om hon inte längre var säker på vad orden egentligen betydde. Jag har goda nyheter, mamma, sa han. Snart kommer allt att bli bra, mycket snart. Allt kommer att ordna sig. Vart tar du vägen när du lämnar mig ensam här? Nu var rösten skarp igen, nästan grälsjuk. Jag är aldrig långt borta, mamma. Du vet ju att jag aldrig är långt borta. Jag tycker inte om att vara ensam. Han log ännu bredare, nästan glädjestrålande. Mycket snart kommer allt att ordna sig. Allt kommer att bli precis som det var tänkt att det skulle vara. Du kan lita på mig, mamma. Jag har hittat en lösning på alltihop. Han kommer att ge det han tog när han får det han gav. Du uttrycker dig så poetiskt. Det fanns inga fönster i rummet. Ljuset kom från sidan, från lampan bredvid sängen. Den enda ljuskällan, och framhävde det tjocka ärret på kvinnans hals och skuggorna i sonens ögon. Kan vi gå på dans sen? Frågade hon och stirrade förbi honom och förbi den mörka väggen bakom honom mot en ljusare syn. Självklart, mamma, det blir perfekt alltihop. Var är lillgåsen? Han är här, mamma. Ska lillgåsen lägga sig nu också? Nu är det sovdags för er båda två, natti natti. Jag måste kissa, sa hon, nästan lite kokett. Första delen. Ödesdigra minnen. Kapitel 1. Poliskonst. Jason Strunk var en i alla avseenden obetydlig människa. En slätstruken man i 30-årsåldern, i det närmaste osynlig för grannarna, och dessutom tydligen mycket tystlåten eftersom ingen kunde minnas ett enda ord av vad han hade sagt. De var inte ens säkra på att han hade sagt något överhuvudtaget, någonsin. Han kanske hade nickat, kanske sagt hej, kanske muttrat ett ord eller två. Det var svårt att säga. När Mr. Strunks överdrivna intresse för att ta livet av medelålders män med mustasch avslöjades och hans unikt oroande sätt att göra sig av med kropparna genom att skära dem i lagom stora bitar, slå in dem i färgglatt papper och skicka som julklapp till lokala poliser, gav de flesta uttryck för berättigad häpnad och kanske i början ett visst tvivel. Dave Gurney betraktade uppmärksamt Jason Strunks färglösa, blida ansikte, eller rättare sagt det fotografi av Jason Strunk som tagits i centralarresten. Strunk stirrade tillbaka på honom från datorskärmen. Gurney hade förstorat bilden så att Strunks ansikte var stort som i verkligheten och det omgavs runt skärmkanterna av verktygssymbolerna till det avancerade fotoredigeringsprogram som han precis hade börjat få kläm på. Gurney drog fram ett av verktygen för justering av ljusstyrkan till regnbågshinnan i Strunks högeröga, klickade med musen och granskade den lilla ökning av högdagen som han just hade åstadkommit. Bättre, men fortfarande inte riktigt rätt. Ögonen var alltid det svåraste, ögonen och munnen, men samtidigt det viktigaste. Ibland måste han experimentera i timmar med placeringen av och styrkan hos en enda liten ljusfläck och till och med då slutade det ofta med att det fanns något där som inte var riktigt som det borde. Inte tillräckligt bra för att visa Sonja och definitivt inte för Madeleine. Det speciella med ögonen var att de, mer än något annat, fångade spänningen, motsägelsen, den slutna förbindligheten, spetsad med en antydan till grymhet, som Gurney så ofta anat hos de mördare som han haft möjlighet att ägna sig åt på allvar. Efter tålmodigt manipulerande hade han lyckats bra med polisfotot av George Kunzman, lagerbiträdet på Walmart, som alltid hade sin senaste dates huvud i kylskåpet tills han kunde ersätta det med ett nyare. Han hade blivit nöjd med resultatet, som med oroväckande direkthet förmedlade den djupsvarta tomhet som doldes i Mr. Kunzmans uttråkade anletsdrag.